Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Amerikansk politik tycker jag ganska ofta känns som en film. Det är mycket drama.
Ja, det är därför man inte kan ta det på allvar. För att man är van vid att beslut fattas på ett väldigt tråkigt sätt. Och när det då görs på ett dramatiskt sätt, det är så här, vänta, menar de att de på riktigt ändrade någonting nu när de typ stod och skrek på varandra? Alltså så här.
Good morning.
Exakt. Och det finns ingenting med amerikansk politik som känns så mycket som film, som ett kongressförhör på C-SPAN efter en stor skandal. 7 februari 2002 så hölls ett sånt här förhör.
Now this hearing of the Oversight and Investigation Subcommittee of the House Energy and Commerce Committee will come to order.
Jag vet inte hur många såna här förhör som du har tittat på, Gunnar. Jag har ju kollat på ett par för att jag har ju ett förflutet som producent för USA-podden.
Just det.
Men i det här förhöret då, precis som alltid, så sitter de i ett rum som ser lite för litet ut.
Ja.
Det är liksom trångt.
Ja, men alltså, är det för att det är byggt för 1700-talet och folk på 1700-talet var så här max 1,50? Alltså, allt,
det är eller vill de att det ska se trångt ut, för då är det så här, oh, liksom, vad många det är som vill vara här och bry sig om den här grejen. Who knows? Mm. Den som ska frågas ut sitter alltid vid ett bord som är så inklämt mellan åhörarna och fotograferna. Och fotograferna står liksom inte lite snällt och prydligt längs med kanten, utan de krälar liksom på golvet framför det här bordet för att kunna ta såna riktigt fina närbilder på den här personen som frågas ut. Gärna då när personen himlar lite med ögonen eller typ svettas.
Ja, det finns många klassiska bilder på Mark Zuckerberg från något sånt där Facebook-förhör kring
absolut
deras intervention i olika val. Han ser, ser som att han precis har smort in sig i väldigt, väldigt starkt solskydd. Han är så blek och liksom pasty.
Ja. Ja. Bakom fotograferna så sitter kongressledamöterna på en lång rad. De viskar alltid saker till varandra också. Och så vänder de på olika papper när de pratar. Och allt det här ramas ju såklart in då av alla tänkbara formaliteter som man kanske trodde var en grej som bara hände på film, men som ju filmerna såklart har tagit från verkligheten. Till exempel så svärs de ju in.
Do you have any objection to testifying under oath?
No, sir, I do not.
Thank you. In that case, would you please rise and raise your right hand and I will swear you in.
Han som svärs in här heter Andrew Fastow. Jag vet inte om du känner igen det namnet.
Nej.
Han var chief financial officer på energibolaget Enron mellan 98 och 2001. Och han sitter liksom på det här förhöret för att han ska få svara på frågor om vad det är som har hänt på Enron. För det har inte gått så bra för Enron.
Nej, de har kraschat.
De har kraschat.
Ja.
Och när alla kongressledamöter i den här kommittén har hållit sina öppningsanföranden, det tar ungefär en timme, så är det Fastows tur.
How do you answer, sir?
Mr. Chairman, I would like to answer the committee's questions, but on the advice of my counsel, I respectfully decline to answer the question based on the protection afforded me under the Constitution of the United States.
Åh, the fifth. Man älskar när det pleads the fifth. Alltså, det betyder alltså att han inte tänker svara på några frågor.
Exakt, man har ju den rätten i USA att när man känner att det som jag säger nu skulle kunna användas emot mig i en rättsprocess, så då får man låta bli att svara om man vill.
Mm.
Och det gör han, och han är inte den enda som gör det, utan det är flera av Enron-cheferna som väljer att hänvisa till det femte tillägget. Det var kanske smart, för det blir en rättsprocess. Ett halvår efter det här förhöret så åtalas Andrew Fastow på 78 punkter, bland annat för bedrägeri, penningtvätt och konspiration. Han döms till 10 år i fängelse mot att han också då ställer upp som informant.
Annars skulle det blivit ännu längre.
Ja, jag tror det.
Okay.
Fasta var heller inte den enda som åkte dit på det här, utan det var flera chefer som dömdes. Men det var ju också väldigt många anställda som förlorade väldigt mycket på det här. 4 000 personer förlorade jobbet. 1,6 miljarder dollar i pensionspengar gick upp i rök.
This is a case of America's largest corporate bankruptcy.
Men i allt det här kaoset så fanns det några vinnare. Några personer som hade liksom sett vart att det barkade med det här bolaget och bestämt sig för att försöka tjäna pengar på det. En av dem var Jim Chanos. För när Enron föll ner i avgrunden och tog en massa anställda och deras pensionspengar med sig, så gjorde Jim Chanos en vinst på 500 miljoner dollar för att han hade genomskådat Enrons bedrägeri. Och det som Jim Chanos hade gjort mindre än ett år innan den här kraschen, det var ju att blanka skiten ur Enron. Från Monopol Media, jag heter Åsa Secker.
Jag heter Gunnar Harjus.
I Kapitalet idag, allt du inte fick lära dig om blankning, när det enda vi pratade om var GameStop och hur en bespottad investeringsmetod skulle kunna rädda världen. Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå, för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det, och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället, både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Hösten 2000 så fick Jim Chanos ett telefonsamtal från en kompis i Dallas. Kompisen undrade om Jim hade läst en kolumn i Wall Street Journal som handlade om energibolaget Enron. Jim hade inte läst, så kompisen faxade över den här artikeln.
Mm.
Mail hade inte riktigt slagit igenom än.
Nej, först bara, alla kanske inte är Jim med James S. Chanos som han egentligen heter.
Nej, kanske inte. Nu är vi det allihopa. Nej, men Jim Chanos är investeringsförvaltare. Han har en hedgefond som heter Kynikos Associates, Kynikos, det är något grekiskt där.
Mm, du beror på liksom vilken skola man står i här.
Ja,
jag fattar.
Ja.
Och Jim då, som jag nu även är med honom, han fick en artikel.
Han fick en artikel. Artikeln handlade om Enrons och en del andra bolags bokföring. Eller snarare kanske så, deras bokföringsmetod. De använde sig nämligen av någonting som kallades för mark-to-market.
Som jag aldrig har talat om.
Väldigt förenklat så kan man säga att det är liksom ett sätt att bokföra kommande vinster fast redan nu.
Ja, det låter uppbyggt för ruffel och båg.
Ja, det känns som att det finns möjligheter här liksom. Ja. Egentligen är det kanske inte så konstigt att man måste ha någon sån här variant i bolag som liksom handlar mycket med terminer, som ju är kontrakt som handlar om en affär som ska göras i framtiden.
Ja, och sådana dealar ju energibolag med hela tiden.
Exakt.
Och Enron är ett energibolag.
Enron är mycket, bland annat ett energibolag.
Ja.
Men poängen som den här artikeln i Wall Street Journal försöker göra, det är väl att det där systemet bygger ju på att man sen stämmer av bokföringen mot verkligheten. Alltså så här, de där framtida vinsterna som vi bokförde nu, stämde de sen med de faktiska vinsterna när den dagen har kommit, så att säga.
Och det jag gissar att det stod i Wall Street Journal-artikeln var att det kanske inte alltid stämmer.
Alltså, det är väl liksom det som ska visa sig sen. Men det som Jim Chanos tänker när han läser det här, det är att jag måste kolla närmare på Enron. Så att hans firma börjar plocka fram årsredovisningar och kvartalsrapporter för att liksom titta närmare på siffrorna. Och när de gör det så är det liksom röda flaggor överallt. Alltså det är så mycket som inte stämmer, som ser konstigt ut.
Så de bestämmer sig för att blanka.
Exakt. I november 2000 så har de gjort research. De känner sig säkra på att det här är på väg att gå käpprätt åt helvete. Så då tar de, som man säger, korta positioner. Alltså de bettar på att Enron ska krascha.
Ja, vi kanske bara förtydligar här. Alltså, när man blankar någonting så betyder det alltså att man säljer någonting som man själv inte äger. Om det handlar om aktier, vilket det ganska ofta gör, så lånar man aktier av en börsmäklare. Och så säljer man dem direkt. Alltså sekunden, man har dem aldrig i handen ens.
Nej.
Liksom. Nej. Och sen är målet då att man ska kunna köpa tillbaka de här aktierna till ett lägre pris. Så om jag skulle tro att Spotify kommer gå väldigt dåligt, då lånar jag 100 aktier i Spotify av dig som är en börsmäklare. Och så säljer jag dem för $100 styck. Och så väntar jag på att de går ner till $80. Så köper jag tillbaka dem, ger tillbaka dem till dig. Och då har jag då liksom vunnit $20 per aktie. Jag har sålt dem för 100, köpt tillbaka dem för 80. Det var det här som massa stora fonder har gjort med GameStop när det började prata om blankning för några månader sedan. Och det var det då som Chanos gjorde med Enron. Och Enron kraschar.
De kraschar. Alltså, tittar man på grafen över Enrons aktiekurs från augusti 2000, det är då deras COO avgår, och det brukar också vara lite så flagga när ledningen börjar droppa.
Yeah.
Om man liksom kollar från år 2000 augusti där till november 2001, nej men alltså den grafen, det är en svart slalombacke.
Vad heter den där väggen i Idre som är Sveriges brantaste backe?
Ja, ja, men typ.
Ja.
In reality, Enron was a house of cards.
What we didn't know is that the house of cards had been built over a pool of gasoline.
Och när Enron faller så cashar ju Jim Chanos in, eftersom att han har blankat Enron ganska rejält. Vinsten som de gör landar på $500 miljoner.
Det är så jävla mycket.
Det är så mycket pengar.
Ja.
Och jag tänker att det här är en lite annan bild av blankning ändå än den som man fick i början av året med GameStop-historien. För att i Enron-fallet så handlar det om ett bolag som har ägnat sig åt bedrägeri, ska det ju visa sig sen. Alltså det är liksom rimligt att det korthuset faller. Så var det ju inte med GameStop. Kan ta en mikro och recap på GameStop.
Ja, men mikro-recapen är väl att GameStop är ett bolag som har massa dataspelsbutiker, och det går av förklarliga skäl kanske inte svinbra för dataspelsbutiker i den här digitala eran och pandemin dessutom. Så ett gäng hedgefonder bestämde sig för att betta på att GameStop skulle gå dåligt. Alltså de blankade GameStop-aktien rätt rejält dessutom. Jag tror det var till över 100% av bolagets värde. Det här retade upp ett gäng kids och andra på forumet Reddit. Så de satte då igång och började köpa massa GameStop-aktier, vilket gjorde att priset då steg istället för att sjunka då som fonderna hoppades. Vilket gjorde att fonderna förlorade pengar istället för att vinna, för de tvingades köpa tillbaka det till högre pris istället för till lägre pris som de hade hoppats.
Det blev jättesvettigt för dem.
Så svettigt. Alltså, det var ju fonder som var tvungna att låna miljardbelopp för att kunna liksom stå kvar på benen och sådär.
Ja. Mm. Och den liksom förenklade och lite så schablonartade bilden av blankning i det här sammanhanget blev ju väldigt mycket så elaka hedgefonder som redan har en massa pengar försöker knäcka ett litet oskyldigt dataspelsföretag genom blankning för att tjäna ännu mer pengar.
I början var det väldigt mycket så, sen så kanske gick jag lite mer på att kolla på typ så här, vad kan man ha makt i internetforum nu. Ja, det var mycket sånt sen också, men i början var det ju verkligen så typ så här att
den onde den gode väldigt
mycket. Att blanka är typ djävulens redskap.
Ja. Det här är ju såklart inte hela historien om blankning. Blankning är ju, som jag brukar säga, mycket mer än bara GameStop.
Du brukar ju säga det.
Ja, varje vecka. Jonas Nyberg håller med.
Jobbar som finansinspektör. Har jobbat nu i 3 år på Finansinspektionen, men har typ 25 års erfarenhet i finansbranschen.
I en massa år så jobbade han som trader och mäklare och placeringsrådgivare och så vidare.
Och nu har han gått över till andra sidan.
Ja, jag har gått över till andra sidan.
Varför har han gjort det? Det känns som att det är mycket mer lukrativt att vara på sida ett här.
Jag är intresserad av att det ska vara jämställda regler egentligen mellan alla som handlar. Min uppfattning innan var att det inte var det. Och jag tycker det är jättekul att få jobba på andra sidan och försöka se till att de regler som finns efterföljs lite mer.
Är det någonstans paragrafryttare verkligen behövs, så är det ju liksom inom liksom de som ska reglera och inspektera finansbranschen.
Håller helt med. Det känns som att Jonas är på rätt plats.
Ja.
En rimlig fråga att ställa sig är ju då, varför vill man blanka?
Man vill ju blanka en aktie för att man tror att man kan tjäna pengar.
Mm. Absolut. Men jag tänker mer på att så här, vad finns det för olika situationer där blankning är den bästa strategin?
Så nummer ett kan det vara ren spekulation, att du tror att ett pris ska gå ner. Så du
säljer aktien nu och hoppas på att kunna köpa tillbaka den billigare. Man tycker att något är övervärderat, kan man väl säga.
Men det kan också vara en form av hedging, alltså att man försöker skydda en del av sin position.
Man kanske till exempel tror mycket mer på glassbolag X istället för glassbolag Y.
Men du vet inte hur vädret blir i sommar, om det blir mycket glassförsäljning eller inte.
Och då skulle man ju då kunna köpa aktier i det ena glassbolaget som man tror på, och blanka aktier i det andra glassbolaget.
Då räknar du bara med att det bolaget du tror på kommer gå bättre än andra.
Och då spelar det liksom inte heller så stor roll om det regnade hela sommaren och det inte sålde så himla mycket glass.
Det viktiga är bara att ditt bolag går bättre än det andra.
Sen finns det olika former av arbitrage, som det så fint heter. Man kan väl säga att det är att utnyttja när det är skillnad mellan två marknader.
Till exempel Ericsson handlas kanske på olika marknader. Det handlas både i USA och i Sverige.
Och då kan det bli så att Ericsson-aktien är dyrare i USA än vad den är i Sverige. En så kallad felprissättning.
Så kan någon blanka den i USA och köpa den i Sverige, vilket gör att priserna drar sig ihop tills det inte längre finns något arbitrage kvar.
Okej, så man kan spekulera i att någonting ska gå ner. Man kan vilja skydda något annat bett som man har gjort, alltså det här med glassarna. Och så kan man vilja utnyttja någon slags skillnad mellan två marknader. Arbitrage.
Exakt. Men de som blankar kan också göra det för att
de tror att bolaget kanske har blåst upp sina siffror.
Typ det som Jim Chanos gjorde med Enron.
Exakt. Men det finns ett ännu bättre exempel på just det här faktiskt.
Wirecard. What's happening at Wirecard looks like being one of the worst financial
Wirecards. Säger Wirecard någonting?
Nej.
Vad de sysslar med är att betalningstjänster för typ pokersajter och andra kanske mer
klarspråk, spel och porr.
Ja. Exakt. Sådana saker som vanliga banker inte ville ta i, eller andra betalningsförmedlare inte ville ta i, helt enkelt.
Tyskland har ju kanske inte så varit kända för att spotta ur sig fintech-succéer.
Mm.
Det kan vi vara överens om. Så att Wirecard är en ganska stor grej för dem. Bolaget grundas 99. De gör en massa uppköp, de växer ganska snabbt. 2008 så släpps det en rapport som menar att bolagets siffror inte stämmer. Det blir lite rabalder, bolaget klarar sig ändå igenom det här. 8 år senare så släpps en ny rapport. Det här är då en väldigt förenklad, sammanfattad version av Wirecard. Du fattar det.
Ja.
Den här gången så är rapporten skriven av ett gäng anonyma blankare.
Alltså personer som har satt pengar på att bolaget ska tappa i värde och därför, tänker jag, släpper en rapport för att trycka ner värdet på bolaget.
Du är så cynisk.
Ja, men vad fan.
Alltså, jag tänkte faktiskt tvärtom när jag hörde det här, att så här, aha, det kommer en rapport som säger att någonting är fishy, då borde kanske så här, tyska myndigheter kolla på vad det är Wirecard håller på med.
Ja, men det tänker man ju oavsett. Alltså, oavsett vem släpper rapporten så kanske det är läge att börja kika på vad det är som pågår.
Ja, för att det som också står i rapporten som är ganska uppseendeväckande är att de anklagar Wirecard för penningtvätt.
Då ska man kolla.
Då ska man kolla.
Ja, alltså, i alla fall värt att bara vända på lite papper, gå igenom en bokföring, se vad det är som på, alltså så här, behöver inte göra världens grej, men
minimum så ändå.
Men det finns väl Jonas personer i Tyskland också, tänker jag.
Ja. Men Jonas personerna i Tyskland, vi ska inte dra in Jonas i det här. Tyska tillsynsmyndigheter, de resonerar inte så, utan de liksom går på din första känsla där och ger sig istället på blankarna och anklagar dem för otillåten marknadsmanipulation.
Vilket jag då, som kanske framgått, verkligen kan förstå, för att de har ju då skin in the game, och alltså, att det ens kommer ut en sån här rapport skulle kunna göra att kursen på Wirecard förändras, och då vinner blankarna liksom, oavsett om de har rätt eller inte. Samtidigt då, som det såklart är jättekonstigt att inte utreda anklagelserna.
Verkligen. Det går 2 år till. De liksom klarar sig igenom det här. Wirecard går som tåget. 2018 så är det värderat till hela 24 miljarder euro och räknas faktiskt som Europas största fintechbolag.
Bra jobbat Wirecard, samtidigt då som man kanske anar lite grann vart det här barkar.
Lite baserat på vilken ände vi började den här historien.
Ja.
Från 2015 och flera år framåt så är tidningen Financial Times på den här bollen som då tyska myndigheter har tappat lite grann. De publicerar en massa artiklar och granskningar. Vi ska inte gå in på alla detaljerna i det, för det skulle ta en hel evighet. Men när de publicerar en av de här artiklarna 2019, då har de hållit på med det här 4 år alltså, då går Wirecard såklart ut och säger att det stämmer inte. Men tyska myndigheter bestämmer sig då för att de ska börja undersöka Financial Times för marknadsmanipulation, eller misstänkt marknadsmanipulation.
Hade Financial Times stora stakes i Wirecard, eller?
Nej.
Okej, okay, så de går först på blankarna, nu Financial Times. De tänkte aldrig tanken att det kanske är läge att börja kolla på Wirecard.
De är lite långsamma där, så de tänker inte den tanken än. Och det går faktiskt ännu längre, för i februari 2019 så utlyser då den tyska motsvarigheten till Finansinspektionen blankningsförbud mot Wirecard i 2 månader.
Alltså man får inte blanka dem?
Exakt.
Varför då?
Jo, men de menar att Wirecard är så viktiga för den tyska ekonomin, och när aktien faller under 100 euro så menar de att det hotar förtroendet för hela marknaden. Man har liksom inte råd med det.
Många frågor på det här, men om vi håller oss till blankarna då, så min känsla ändå lite grann att de alltså, typ gör myndigheternas jobb här. Alltså de försöker röka ut ett bolag som kanske behöver rökas ut här. De verkar inte ha 100% rent mjöl i påsen.
Exakt. Och det är ju liksom så det slutar. Wirecard faller ju som ett korthus, precis som Enron. Man tvingas erkänna att 2 miljarder euro är borta.
Oh, jag hatar när man tar bort 2 miljarder euro.
Ja, det är så himla jobbigt.
Ja.
Det blir rättsprocesser och så vidare och så vidare.
Och då, om man hade lyssnat på de här blankarna som skrev den här rapporten redan 2016, så hade kraschen kanske kunnat bli lite mindre. Eller ja, allt det här hade inte kunnat pågå så länge i alla fall.
Nej, alltså man får ändå tänka att så här, ju förr man upptäcker ett bedrägeri, desto bättre.
Så är det ju.
Ja. Mm. Och då kan man ju känna så här. Här försökte blankarna göra något bra, nämligen avslöja bedrägeri. Även när man såklart också ska komma ihåg att drivkraften bakom de ansträngningarna är ju kanske inte nödvändigtvis så något slags rättspatos.
I ett kapitalistiskt samhälle så drivkraften att kunna tjäna pengar är ganska stark.
De gör det ju för att tjäna pengar.
Såklart, men det är väl fine, tänker jag. Alltså,
absolut.
Alltså, om man får vara lite så konsekvensetiker, vilket kan vara lite störigt att vara ibland, men här får man ändå vara så att målet var ändå rätt någonstans. Däremot kan man ju känna att tyska Finansinspektionen kanske inte gjorde helt rätt här. Alltså det här med att upptäcka bedrägerier borde vara lite så bread and butter för myndigheterna, tänker jag.
Jag skulle ju givetvis tycka det var roligt om vi som myndighet var de som upptäckte det först. Men det här är ju liksom till egentligen kvantiteten av bolag och så vidare som vi sätter upp system och så vidare för att upptäcka det här. Men att upptäcka att någon ljuger är ganska svårt.
Ganska svårt, ja. Samtidigt alltså jag förstår att många av myndigheterna säkert så här är underfunded och vad det, men så här.
I det här fallet, en detalj som jag inte har nämnt är att det togs ju in en massa sådana revisionsbyråer såklart som skulle gå igenom de här böckerna, och inte ens de hittade i någon vända. Nej, men för att Wirecard har ju liksom förfalskat dokument, ja, så att det okay. ser liksom, det ser kanske på ytan rätt och riktigt ut, så att inte ens Ernst & Young hittar felet, och då kanske det är ganska mycket begärt av liksom motsvarande Finansinspektionen att så här, okay. se att det här pappret är förfalskat, alltså så här,
ja, fattar.
På den nivån. Men de där systemen som Jonas pratar om att Finansinspektionen här i Sverige sätter upp, det handlar framförallt om två saker kan man säga. Det ena är transparens.
Har man blankat mer än 0,2% utav aktierna i ett bolag så ska det rapporteras in till oss. Är det blankat mer än 0,5% utav bolaget, då publicerar vi även ut det till marknaden. Så att marknaden kan alltså se publikt vilka blankningspositioner som finns utav en viss dignitet då.
Det här ska vi säga, man ändrade den här gränsen från 0,2 till 0,1 under covid, och det har man nu permanentat. Så att nu är det 0,1% av aktierna i ett bolag, då ska det rapporteras in till Finansinspektionen. Den andra biten handlar om restriktioner. Det finns någonting som heter nakenblankning. Låter lite töntigt tycker jag.
Mycket.
Och vi behöver kanske inte så här fördjupa oss i det, men det är en sån sak som Finansinspektionen ska hålla koll på att folk inte gör. Så det är liksom regelverket, och regler är ju regler. Sen finns det ju åsikter, och det blev ju väldigt tydligt tycker jag med GameStop att folk har åsikter om blankning. Så att jag tänker att vi kanske kan gå igenom så argumenten för och emot. Alltså för och emot fenomenet blankning.
Kör.
Vi kan ju börja med, en fördel är ju det som vi har varit inne på ganska mycket med Enron och Wirecard. Alltså att blankare ibland nästan kan vara lite som detektiver som så letar reda på oegentligheter. Mm. Det är bra.
Ja, man ska aldrig underskatta instrumentet tjäna enorma summor pengar på någonting.
Nej, det är lätt att göra det, men det ska man inte.
Nej.
Sen finns det de som menar att blankare kan hjälpa till att liksom ta ner övervärderade aktier till en rimlig nivå. Baserat då på att de gör väldigt noggrann research och analys och kan liksom konstatera att den här aktien ska inte kosta så här mycket. Liksom. Men den största fördelen med blankning, menar Jonas Nyberg, är att den ökar likviditeten på marknaden, som det så fint heter.
Och om man vill säga det på ett ofint sätt, så säger man vadå?
Så säger man att om man lånar aktier för att sälja dem, så kommer det ju ut aktier på marknaden som annars kanske bara hade suttit och tryckt i någon portfölj någonstans. Det blir liksom fler aktier i omlopp på marknaden. Och det är då bra, för då blir också prissättningen bättre. Det här som alla i den här branschen verkar älska att prata om.
Just det.
Och det här är bara så klassisk marknadslogik.
Alltså om en person säljer en grej och det är den enda grejen som finns på marknaden, då kan den i princip ta vad som helst i pris och säga att det är priset. Men om det är 100 pers eller 100 000 pers som försöker sälja samma grej, alltså typ en aktie, då blir det konkurrens om priset och då blir det rätt pris. Liksom.
Ja, exakt. Sen finns det ju då ett antal argument på andra sidan som brukar lyftas fram av dem som tycker att blankning är dåligt. Dels så finns det ju en risk att blankning drar igång en negativ prisspiral. Alltså om en aktie är väldigt blankad, så finns det ju uppenbarligen personer där ute som inte tror på den. Och det kanske gör att den sjunker ännu mer än den kanske borde i förhållande till vad bolaget faktiskt är värt.
Precis, så att liksom om de här blankningspositionerna är offentliga, så kan det liksom påverka priset i sig. Alltså det här med att jag går ut och blankar Spotify, när det blir känt, geniet Gunnar Harjus blankar Spotify, då kanske man börjar liksom fundera lite på vad ser geniet för fel i Spotify som inte jag ser, och då liksom börjar priset dala, fast jag kanske egentligen hade fel, det kanske inte var något fel på Spotify.
Exakt, och det kan påverka då priset på den aktien. Man pratar ju också om att det är ett problem att blankning kan skada förtroendet för vissa bolag, och det problemet är kanske extra stort om bolaget i fråga till exempel råkar vara en bank som måste kunna låna pengar på kreditmarknaden. Det här pratade man jättemycket om under förra finanskrisen.
Precis, då förbjöd man ju också blankning mot vissa banker. Alltså, man kan ju se på banker som nästan så semi-offentliga institutioner, och att man måste ha vissa speciella regler för dem, för att typ så här, det är väl jobbigt för ett samhälle om inte typ, det finns tillgång till pengar.
Ja, exakt. Och det här är ju lite så kärnan i varför man inte är överens om huruvida blankning är bra eller dåligt. För att å ena sidan så är det ju marknadsekonomi som bygger på att det finns en drivkraft att tjäna pengar. Å andra sidan så finns det ju liksom en motsättning i att folk tjänar pengar på att en aktiekurs sjunker, om det är dåligt för samhällsekonomin att priset sjunker.
Svårt.
Ja, svårt. En sista grej som man brukar prata om är risken för ryktesspridning och det här som vi var inne på förutom med marknadsmanipulation. Alltså om det finns de som har satsat pengar på att en aktie ska gå ner så har ju de incitament att till exempel då sprida rykten som gör att den aktien går ner. Det var ju det som Financial Times och de som hade blankat Wirecard då anklagades för.
Vilket ju är alltså en legitim kritik. Alltså det finns väldigt många starka argument här, både för och emot.
Det gör det verkligen. Sen finns det en person som tycker att blankning är bra av en helt annan anledning än allt det som vi har pratat om nu. Den här personen menar att det borde kunna användas till något helt annat. Något som inte har med arbitrage och likviditet att göra. Den här personen menar att blankning, inte av aktier utan av obligationer, skulle kunna vara ett sätt att rädda klimatet. Hur det skulle gå till efter det här.
Det finns, Åsa Secker, hävdar du, en person som menar att blankning kan rädda klimatet, a.k.a. världen. Vem är den här personen?
Ulf Erlandsson. Jag är chief executive officer för någonting som heter Anthropocene Fixed Income Institute. Det är ett institut som letar på olika sätt att göra positiv klimatpåverkan genom finansmarknaderna.
Egentligen så hade Ulf Erlandsson tänkt starta en hedgefond, men det blev inte så av olika anledningar. Utan istället så råkade han få kontakt med Rockefeller-familjen som tyckte att han hade bra idéer och ville att han skulle starta ett institut. Och det blev då det här institutet som man kan säga funkar lite grann som en tankesmedja.
När man får en påse pengar från Rockefeller-familjen, då säger man definitivt ja.
Vad är det för idéer som The Rockefellers gärna vill kasta en påse pengar på? Jag har nämligen lite privata intressen som att komma i kontakt med, ja, med det gänget.
Du har en plan. Ja. Ja, men då måste vi gå tillbaka lite till liksom innan Rockefeller-familjen kom in i bilden. För att innan Ulf Erlandsson startade det här institutet så jobbade han på Fjärde AP-fonden ganska länge. Så hans jobb var liksom att placera våra pensionspengar helt enkelt, se till så att de växer. Fjärde AP-fonden förvaltar alltså omkring 440 miljarder kronor. Så det är liksom inga småpotatis vi pratar om här. I alla fall, Ulf jobbar som förvaltare.
I februari 2015 så startade Vattenfall ett kraftverk som heter Moorburg. Kolkraftverk. Tysklands största stenkolkraftverk faktiskt. Och körde igång den verksamheten. Det var uppenbarligen någonting som när man tittar på vad jag såg då ut som en ganska dålig prospekt för kolindustrin i Europa, så verkar det vara en ganska dålig investering. Så jag började gräva lite i vad Vattenfall höll på med i Tyskland framförallt, och det visade sig att de hade enorma kolexponeringar i Tyskland. Lite senare det året, då, vi är framme i mars då, så kommer Vattenfall ut och ska låna pengar genom obligationsmarknaden. Så de är på investerarmöten och presenterar för alla investerare varför de är ett fantastiskt bolag och man ska köpa deras obligationer för att de då ska få så låg ränta som möjligt.
Ulf förvaltar vid den här tiden alltså Fjärde AP-fondens obligationsportfölj, så att han är med på ett av de här mötena som då en eventuell köpare. Det här är ett ganska stort möte. De är på ett bankkontor vid Kungsträdgården i Stockholm. Det är nästan lite så auditorium, liksom den storleken. Ulf har kollat en del på de här kolkraftverken i Tyskland och bestämmer sig för att han på det här mötet ska fråga Vattenfall hur de själva värderar de här tillgångarna.
Mm, rimlig fråga, stor investering och så vidare.
Ja, absolut.
Och det här ville inte Vattenfall svara på då. Och då visste vi att kol var en signifikant del av bolaget. Och då försäkrar man den här frågan igen. Och de sa fortfarande att nej, vi tänker inte ge er den informationen.
Okej, sa de varför de inte ville berätta det?
De motiverade inte det vidare, utan det blev en sån här tvärstopp, att de inte ville göra det.
Stelt.
Det blev lite konstig stämning, speciellt i och med att jag var från en statlig pensionsfond. Men framförallt kanske att vi är inte, finansklubben är inte alltid så, eller obligationsklubben är inte alltid så aggressiv och kritisk kanske man ska säga, eller på den tiden i alla fall. Gobbled up by the
I have a question please. Här är det ju faktiskt omöjligt att inte tänka på Steve Carells karaktär i The Big Short.
Sir, the Q&A is after my statements, but you know what? You seem anxious.
Thank you.
How can I help you?
How are you?
Fine, thank you. Would you say that it is a...
När han så reser sig upp och avbryter en presentation på en konferens för att ställa en jobbig fråga.
Och sen tar ett telefonsamtal.
Exakt.
I have to take this.
He must be from Bank of America.
Strunt samma. Ulf ställer sin fråga. Han får inget svar. Det här gör att han börjar minnas hur det var när han jobbade på Barclays Capital i London runt finanskrisen. För de hade nämligen en hel del tillgångar som de inte var så sugna på att berätta för marknaden om vad de var värderade till.
För att det var uppenbart för alla att den riktiga värderingen av de här tillgångarna var mycket lägre än vad som hade sagts tidigare.
Så att liksom Ulf får finanskrisen 08 röda flaggor kring Vattenfall.
Exakt.
Och vad gör Ulf?
Så min investeringshypotes blev helt enkelt att Vattenfall har övervärderat den här tillgången. De resultat de presenterar för oss i balansräkning och resultaträkning överensstämmer inte med de verkliga värderingarna. Och det här kommer då leda till att bolaget kommer behöva ta ekonomiska förluster, vilket i sin tur leder till att då obligationspriserna ska ner. Det är större ekonomisk risk i bolaget och så vidare.
Och med den hypotesen på fickan så lämnar han mötet och så går han och tar en kort position i Vattenfall.
Han blankar Vattenfall.
Ska man vara lite mer exakt så blankar han deras obligationer och det måste han dessutom göra via den så kallade CDS-marknaden. Vi behöver inte gå in på detaljerna där för det är inte så viktigt. Han satsar i alla fall pengar på att priset på den här obligationen går ner, vilket samtidigt betyder att det blir dyrare för Vattenfall att låna de här pengarna.
Mm.
Så att Vattenfall ger ut sin obligation. Obligation är ju ett lån för de som inte kommer ihåg det.
Ja, precis, de vill ta ett lån. Det är därför de står här i auditoriumet och ber, hej, kan någon ge oss 100 mil?
Exakt, vi behöver pengar, snälla.
Ja. Och då säger Ulf,
Vänta lite
här. När ni kommer få låna pengar så kommer ni få göra det mycket dyrare än vad ni tror.
Ja, för att er affärsmodell har brister.
Just det.
Så att Vattenfall ger ut obligationen, Ulf blankar och i juli samma år så låter det så här i Ekot.
Statliga Vattenfall skriver ner värdet på sina tillgångar med ytterligare 36 miljarder kronor.
Obligationen gick alltså ner i pris från 100 till 75, så att den tappade 25%.
Det är mycket.
Det är enormt.
Och då cashar Ulf in.
Portföljen som Ulf förvaltar cashar in.
Är det AP-fonden?
Ja, det är det då.
Det är våra pengar.
Ja.
Kingen Ulf.
Ja. Jag frågade såklart hur mycket och det kunde han inte riktigt säga, men han sammanfattade det som det var en bra trade helt klart.
Och liksom när en förvaltare säger helt klart en bra trade så brukar det betyda väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar.
Ja.
Ja.
Och en slutsats som Ulf drar av hela det här det är att Vattenfall kommer att liksom tvingas komma till insikt om att så länge de håller på med kol
så kommer vi också möta mycket högre kapitalkostnader.
Alltså det kommer bli dyrt för Vattenfall att låna pengar.
Exakt. Och det här är ju skillnaden mellan att blanka aktier och att blanka obligationer. För att om du blankar en aktie, alltså lånar en aktie som du sen säljer, då är det ju någon annan som köper den.
Mm.
Alltså visst, du hoppas på att priset på den aktien ska gå ner och det är dåligt för bolaget. Men det behöver liksom inte påverka bolagets hela existens. Men om du däremot blankar obligationer, då blankar du ju lån. Som bolaget uppenbarligen behöver. Inte bara liksom så här, vi tar ett lån för skojs skull.
Nej,
utan så här, de behöver de här pengarna på riktigt för sin verksamhet. Och det är därför de ger ut en obligation.
Så om det blir jättedyrt att låna pengar så påverkar det bolaget liksom direkt. Alltså det går sämre för bolaget på ett mer aktivt sätt.
Precis. Och man kan ju säga att det är det här som är Ulfs idé. Alltså den här idén som Rockefeller-familjen gärna vill kasta en påse pengar på. Med just fallet Vattenfall så hade ju de säkert massor av anledningar att ge upp det här med kol. Men det har vi sagt flera gånger nu, man ska inte underskatta de ekonomiska drivkrafterna. Och man kan blanka obligationsmarknaden och på det sättet göra det dyrt som 17 för bolag som till exempel investerar i fossila tillgångar. Alltså göra det dyrt för dem att låna pengar. Ja, men då kanske de tvingas tänka om.
Jag tror att man ska se det ganska pragmatiskt och säga att vi behöver göra det som skiftar kapital åt rätt håll på snabbast sätt till gagn för klimatet. Och där finns det det finns för lite som händer i termer av den finansiella marknaden och finansiella drivkrafterna just nu. Och jag tycker då att det kompletterar det andra hållbarhetsarbetet som görs av många andra organisationer också med att man faktiskt driver det som en finansiell faktor.
Fast fortfarande, de som blankar gör ju oftast för att tjäna pengar, inte för att rädda världen.
Nej, och det tycker inte jag att man ska skämmas över, att man tjänar pengar om man har rätt. Och dessutom att den rätta saken är den som är rätt i termer utav en stabil framtid för planeten. Liksom. Det har jag inga som helst problem med att försvara.
Jag vet inte exakt hur stor den där påsen pengar som Rockefeller-familjen gav till Ulf var. Ja, vi får väl se hur långt den räcker och hur många han lyckas övertyga om den här idén, om det faktiskt kan göra någon skillnad. Med det sagt så är Kapitalet slut för idag. Jag heter Åsa Secker, du heter Gunnar Harrius. Kristoffer Krook har mixat som vanligt. Teresa Kristoffersson och Jakob Bursell jobbar också på Monopol Media.
På Instagram heter vi Kapitalet, och imorgon tisdag så kommer det ett nytt avsnitt av vår nya podd. De kallar oss Krypto, som man kan lyssna på om man vill.
Med Morten Andersson.
Så heter han.
Så heter han.
Ja.
Hejdå.
Hejdå.